I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 255 där jag möter Alexandra Pascalido. Den för oss så kända rösten och människorättskämpen som står upp för mångfald och människors lika värde. Hon har genom åren arbetat som journalist, författare, programledare, dramatiker, skådespelare, föreläsare och entreprenör och mycket mer. Och hon är också numera ordförande för UN Women i Sverige. Ja, ni kan ju bara tänka er att det här kommer bli ett samtal om Alexandra och hennes driv och liv. Men framför allt om jämställdhet och förstås vad som ligger bakom hennes senaste släppta bok. Var är papporna heter den. Innan vi drar igång vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner. Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 255 med min gäst Alexandra Pascalido. Jag heter Eva Ekedal. Alexandra Pascalido, välkommen till Karriärpodden.
Tack så hemskt mycket. Det är så underbart att vara i ditt magiska hem. Jag vet inte om dina lyssnare har sett ditt hem.
Ja, det här rummet tror jag att de har sett en del, om de som följer mig på Instagram och så i alla fall.
Helt ljuvligt.
Ja, men jag är så glad att du är här.
Jag är så glad.
Och det bara så här bubblar i rummet redan innan vi har börjat spela in.
Verkligen, vi skulle ha kunnat börja spela in redan när jag kom in.
Ja, det hade varit ganska kul.
Eller hur?
Men alltså, det finns ju så mycket att prata om. Och det faktum är att det känns som om att jag redan känner dig.
Ja.
Därför att vi har ju träffats några gånger, men då har vi bara sagt hej, hej, sådär. Och du hade ju inte så mycket koll på vad jag gör.
Men jag hade absolut hört talas om Karriärpodden och om dig, jag hade lite koll. Men du vet, där någonstans. Så nu är jag otroligt glad att jag äntligen får träffa dig och säga såhär, åh, vi måste äta lunch.
Precis, vi har redan liksom bokat in det.
Ja.
Nej, men det finns ju, och det finns två saker som jag tänker så här. Det här kommer vi att få ett bra samtal om. Och det ena är ju förstås det vi brinner för båda, ett jämställt, jämlikt samhälle och arbetsliv och allt det där som jag jobbar med varje dag och du också på olika sätt. På olika sätt tror jag vi gör det, ja. Så det var därför jag tycker att, spännande. Och sen är det papporna som jag tror att vi kommer att komma in på.
Ja.
Vad tror du?
Jag tror absolut. Jag tror att vi skulle hitta oändligt många olika gemensamma nämnare och saker som skulle vara spännande att diskutera. Men jag tror att de du nämner, jämställdheten och papporna, tror jag faktiskt är de mest akuta.
Det är akut faktiskt.
Eller det är faktiskt akut. Det är läge, ja, precis.
Ja. Nej, men, alltså, det är ju, du är ju verkligen en sån där person som vi har sett mycket i olika sammanhang. Och jag tänkte så här, när jag började läsa på lite mer detaljer om dig. Så blev jag lite överväldigad. Så att jag sa ju så här, nu har jag liksom drömt om Alexandra Pascalido och levt, känns som, med dig den senaste veckan i alla fall. Och lyssnat på dina böcker och jag liksom försökt att så här, ja, men man ska ju göra research. Uh-huh. Nu är ju inte jag journalist utan jag är ju samtalsterapeut, så att det är lite annorlunda som du förstår. Du är mycket bättre på att göra research, tror jag, i de där sammanhangen. Men så till slut så kände jag så här, nej, jag ska bara vara här med dig istället. Så får vi se hur samtalet blir.
Häftigt, vad häftigt. Ja. Nej, men det är jättebra. Man behöver lite research för att veta ungefär vem det är man ska träffa. Och det tror jag att du redan har koll på. Så att vi kör bara. Jag är redo.
Du är redo. Härligt. Jo, men jag tänker så här att vi måste nästan... alla har inte gjort den här researchen ändå, utan man har sett dig liksom fladdra förbi och du pratar i dina både tv-programmen och böckerna och sådär. Och man ser ju dig som en liksom stark kraft som brinner för människor i olika sammanhang, så kan man säga. Och människor som får sin röst hörd genom dig. Men vem är du själv från början? För alla kanske inte vet hela din historia. Nu har ju jag lyckats göra research, men den är så spännande så att man känner...
Jag kanske borde göra lite research på mig själv för att förstå vem jag är. Nej, men skämt åsido. Oraklet i Delphi.
Ja.
Bithé. I Apollons tempel i Delphi, som var världens nav. Hon sa, känn dig själv. Alltså lär känna dig själv. Att det är den viktigaste uppgiften var och en av oss har. Och när jag är ute och inspirationsföreläser liksom för att stärka och peppa och så vidare. För att jag själv har fallit och kraschat och kämpat och slitit så mycket. Så brukar jag faktiskt börja med att man måste lära känna sig själv och veta vem är jag. Och det är också den första frågan du ställer. Men du ställer den här frågan till mig just när jag är väldigt vilsen. Så att jag vet inte just nu vem jag är. Jag vet fakta. Jag vet att jag är mamma. För det är en primär roll, måste jag säga. Och jag har också en tonårsdotter som inte låter mig glömma att jag är mamma.
Okay.
Så det är liksom, det pockar på helt enkelt. Och jag vet att jag har liksom officiella titlar, kan jag kalla mig för, så här, journalist, författare, programledare, dramatiker också, eftersom jag har gjort två teaterföreställningar. Nu har skrivit kontrakt för en tredje. Föreläsare, människorättsaktivist, jag är ordförande för UN Women. Men allt det där är inte jag.
Nej.
Jag är det där formellt, officiellt och så vidare. Och vissa av de yrkestitlarna, tjusiga titlarna, får jag inte ens betalt för, ska jag säga. Eller får jag uselt betalt för. Men är man det man får betalt för? Nej, det är man ju inte. Är man sitt arbete? Vet du fan alltså om man får svära din podd.
Ja, det får man.
Det vet jag inte heller om man är. Så att jag skulle nog vilja säga att jag är en kanske en drömmare. En människa som tänker att jag är satt på den här jorden. Jag har en själ som på något sätt har gått sin egen väg, brutit av många generationers förbannelser, skulle jag vilja säga. För jag kommer från ett rakt led av krigare, förlorare, flyktingar, människor som har levt i djup olycka och verkligen varit tvungna att börja om gång på gång och liksom krossats av liksom historien och livet på olika sätt. Och också lidit av olika sorters dysfunktionalitet och så vidare. De har varit trasiga helt enkelt. Så det känns som att jag kommer och så bryter jag av det här arvet. Och skapar någonting nytt. Men jag är vilsen just nu, så just nu vet jag inte vem jag är.
Nej, men vad bra att du sitter här nu, för då kanske vi kan komma på.
Ja, och jag tänker att det här heter ju också Karriärpodden. Och jag tänker att en karriär nu för tiden, jag tror att världen har förändrats sedan industriella revolutionen. Alltså, det är inte en karriär.
Nej.
Utan man har många olika. Och jag är ju en sån som aldrig någonsin accepterar diskriminering. Eller att de slänger upp dörrar mitt i mitt ansikte. När jag vet att jag är värd att få ett visst jobb eller uppdrag för att jag är högre utbildad än alla andra. För att jag bevisligen har liksom längre arbetslivserfarenhet och så vidare. Så jag accepterar inte riktigt ett nej. Utan jag tänker så här, okej. De stänger en dörr. Var finns ett fönster? Eller vad kan jag göra annorlunda?
Mm.
Så att jag tänker så här, jag blev författare av nöd.
Ja, hur gick det till
egentligen?
Jag vill
egentligen inte bli författare.
Det var ingen dröm alltså.
Nej, men jag ville jobba med tv. Det var ju det jag hade gjort. Jag studerade statsvetenskap och internationella relationer. Fick det här tv-jobbet. Gjorde tv-program varenda vecka. Bästa sändningstid som heter Mosaik.
Ja, det var då vi först såg
det. Det var då ni
dig.
Såg mig, ni som levde på den tiden.
Exakt.
men, och jag lärde mig att det enklaste sättet att sammansvetsa det här samhället, att slipa ner fördomströsklarna, att se till att möten skapas i ett väldigt segregerat samhälle, det är att släppa in dem i tv-rutan så att de får träffas.
Mm.
Så då kommer man ju hem till varandra. Men, och när jag sen blev mordhotad.
Men det var då du blev
ett hushållsnamn liksom.
I Sverige.
I svenskorna, i svenska stugor.
Mm.
Men jag fick, när jag blev mordad av nazister som kom hem till mig med vapen, så fick jag också sparken för att de var rädda på SVT för att ha kvar mig.
Ja, men och den då, här storyn har jag, kan vi stanna där bara? Den har jag liksom inte, det skrevs säkert mycket om det.
Det här var en väldigt stor skandal som det skrevs väldigt mycket om. Det var nazister utanför mitt hem, maskerade med vapen, som kom för att mörda mig för att de tyckte att jag liksom var svartskallen i tv-rutan och så vidare. Och det var Aftonbladet var inblandade och det var rättegångar och så vidare.
Mm.
Och då förlorade jag mitt jobb. Att man tyckte att jag inte skulle synas i tv-rutan. Därför att, för att inte locka fler hot. Så att det var ungefär som man tänker om våldtagna flickor.
Mm.
Vad hade du på dig?
Mm.
Lite för kort kjol, lite för djup urringning.
Mm.
Ja, man tycker nästan att det är fel på flickorna. Att det är nästan att de förtjänar att bli våldtagna. Lite så lät det med mig. Jag var liksom blattebruden från Rinkeby som kämpade för jämställdhet.
Men vad tog du vägen med jämlikhet. Allt det här då?
Nej, men jag tog inte vägen någonstans, utan jag tänkte, jag är en krigare. Alla i min släkt har varit krigare. De har aldrig haft någon att luta sig mot. Det är bara fortsätta kämpa. Men plötsligt så stod jag och var paria. Jag fick inga jobb, jag hade ingenting, jag kände inga människor i den här fina, viktiga världen.
Mm.
Så det jag gjorde, det var att jag flydde. För det har jag i mitt DNA.
Ja. Precis,
så jag stack
jag också
till
förstått.
Latinamerika och var där i 3 månader och reste runt och insåg att jag är någonting annat bortom den svenska offentligheten.
Mm.
Jag är någonting annat än den jag är i rasisternas ögon, att jag är blattebruden från betongen.
Mm.
Jag är någonting annat än det jag är för de som kanske älskar mig eller uppskattar mig för att jag vågar säga det ingen annan vågar.
Mm.
Där blev jag Alexandra som går runt och jag vet inte vad. Alltså där blev jag den här personligheten som blev omtyckt för ingenting, för hur jag är.
Mm. Så det var rätt att göra
det? Nej, men det var rätt, men det var också där jag bestämde mig för att skriva min första bok, Bortom mammas gata.
Mm.
Och det var en överlevnads, liksom, ett överlevnadsknep, en överlevnadsdrift.
Så du visste liksom inte att du hade den här förmågan? Nej, men, heller?
Alltså min mormor och farmor var analfabeter.
Ah.
En generation bort är det.
Mm.
Så då kände jag att mitt enda sätt är att jag får berätta min egen historia.
Mm.
Inte tidningarna, inte de andra. Jag får berätta den.
Mm.
Och det här är också mitt tips till alla som lyssnar på den här podden. Som kanske känner sig frustrerade över hur de skildras, porträtteras. Och hur liksom... Det är bara...
Men ville du ha...
Det är bara skriv själv.
Hade du liksom velat vara kvar i offentlighetens ljus?
Nej, men det handlar
då
inte om offentligheten. Det handlar för mig om, och det har jag gjort från dag ett när jag var 25 år gammal och började arbeta med tv. Det jag vill göra, jag vill berätta om samhällets skuggsidor. Jag vill ge människor chansen, de som aldrig har tillgång till offentligheten, till strålkastarljuset, till maktens öra. Jag vill ge dem chansen.
Mm.
Jag vill vrida kamerorna och blickfånget och allting mot de marginaliserade, de som hamnar utanför, och det är kvinnor, och det kan vara funktionshindrade, och det kan vara HBTQ-grupper, och det kan vara invandrare och flyktingar och alla möjliga som skildras stereotypt. Och i tv hade jag chansen att göra det, för ingen annan gjorde det.
Nej. Du och jag var ju väldigt tidigt ute med det här.
Jag var väldigt tidigt och gjorde exakt de här sakerna.
Men vad, alltså om vi bara backar bandet lite. Man kan ju förstå då den här drivkraften. Eller det är den jag lite är sugen på. För den verkar ju vara som en enorm urkraft som kommer. Alltså den här viljan att göra det här också. Kan du bara berätta om din egen tanke kring det?
Nu kan det låta som att jag är amatörpsykolog, vilket jag är, väldigt gärna vill vara. Men jag tror att för mig, allting härstammar ur någon slags helig ilska och vrede över att jag växte upp i Sveriges fattigaste förort i Rinkeby med liksom föräldrar som jag såg upp till, men som alla såg ner på. De var städare. Jag fick följa med på städjobben från att jag var 7, 8, 9 år gammal. Jag lärde mig damma, skura, svabba.
Både mamma och pappa det.
Ja, men så är det för de flesta som kommer till Sverige, liksom från andra länder. Att man får på olika sätt börja om. Men min pappa hade ju ingen särskild utbildning heller. Så då var jag med. Och jag sa hej till folk. Och de sa hej. Och det var liksom aldrig någon som riktigt svarade. Och då såg jag att det finns osynliga människor. Det finns människor, oavsett hur fantastiska, fascinerande, mångfacetterade de. Alltså min pappa talade 10 språk flytande som han hade lärt sig på gatan. Okay? Han var en människa som kunde trolla med liksom,
och han blev helt fascinerad av din pappa.
Han var ju en helt otrolig, en usel pappa på alla sätt, men en fantastisk människa utom, bortom liksom hemmet, ska man säga, och sin familj. Men det var aldrig någon som överhuvudtaget brydde sig om det. Så jag tror att det här började väldigt tidigt. Och jag såg min mormor, analfabeten, som hade förlorat 2 barn i kriget. Att ingen någonsin...
Som du växte upp hos innan du kom
upp,
till Sverige.
Innan jag kom till Sverige, en liten grekisk bergsby. Sofia, som kunde allt, som kunde koka soppa på en spik. Så klarade sig på ingenting. Min morfar blev skjuten i kriget. Hon var liksom den som skötte allting. Ingen brydde sig någonsin om att dokumentera hennes liv. Hon finns inte i någon historiebok. Nej. Hon finns inte namngiven någonstans. Hon är överhuvudtaget inte hjälteförklarad. Så historien skrivs av vinnare. Och då känner jag, min uppgift är att skriva om förlorarna. Eller skildra dem. Eller ge dem en liten plats.
Men det finns, alltså det här hände ju förmodligen innan du hamnade i Mosaik och,
ja,
och så här.
Gud.
Alltså, när, kan du minnas liksom hur den här, alltså känslan av att jag vill göra det här?
Men det var när journalister vallfärdade och åkte på safari till Rinkeby, som jag skriver i min första bok Bortom mammas gata. Så kom de dit och så tog de alltid byfånen, någon som hängde i något träd i Rinkeby centrum, som vi alla visste han var psykiskt sjuk. Och då var det han som skulle få prata om viktiga samhällsfrågor. Och skulle få representera oss alla. Eller så var det värstingarna. Det var aldrig någon överhuvudtaget som liksom hade ett hyfsat jobb eller hederligt arbete. Så. Och det var aldrig någon som liksom var verbal eller kunde tala. Och så skulle vi liksom, skulle alltid vara... Liksom det här, det värsta exemplet, de stigmatiserade, demoniserade. Vi skulle alltid skämmas på olika sätt. Och då tänkte jag, redan när jag var liten och när jag någon gång fick vara med i tv, det fick jag rätt ofta faktiskt som barn, för det kom så mycket journalister, att en dag, då ska jag vara den som ställer frågorna. Och då kommer inte jag fråga så här, hur läskigt är det att bo här i Rinkeby? Utan man kanske faktiskt också kan fråga, hur känns det att bo i Rinkeby? Finns det någonting överhuvudtaget som är bra här? Har du någonsin...
Och inte ha förutfattade meningar.
Nej, men exakt. Hur ofta får du stryk hemma? Kanske inte den första frågan man ställer till ett barn.
Nej, men precis. Och det var lite som jag sa till dig nu innan mikrofonerna satte på. För att jag ville att du skulle veta också att jag... För det är ju lätt att man... Du kanske skulle kunna tro att men hon är nog född här ute på Lidingö och har haft det bra. Liksom. Jag är uppvuxen i en väldigt enkel familj med arbetarklass. i Södertälje. Och det är jag ganska så här, jag ville berätta det för dig.
Och
innan.
Jag är så glad att du berättade det. Därför att jag, nu får ju ingen bli ledsen när de lyssnar på det här. Men det
nej,
gör
ingen får bli
ledsen. Nej, men folk blir alltid ledsna när jag pratar. Men jag måste säga att jag hyser en enorm respekt och beundran för dig. För oavsett vad så är det ett faktum att det är betydligt svårare att komma från ett enkelt arbetarklasshem i Södertälje, i ditt fall, eller i Rinkeby. Mm. Och skapa sig någonting och bygga sig någonting och bana sin egen väg.
Mm.
Det är betydligt enklare att göra det om man kommer från Övre Östermalm, har ett eget redan etablerat nätverk, har dörrarna öppna och de röda mattorna utrullade.
Men det handlar ju om drivkrafter för både dig och mig.
Det handlar om drivkrafter, och det jag undrar är också, så här, jag har en enorm drivkraft, ibland är jag också väldigt trött, men jag undrar så här, så att min dotter som jag ger allt, hon kommer givetvis inte ha samma drivkraft, inte samma törst, inte samma hunger. Inte samma överlevnad.
Vad kommer hon att göra?
Nej, men det är det jag menar. Så det är inte heller liksom så en anklagelse. Utan jag tror att varenda generation försöker ge det allra, allra bästa till sina barn.
Mm.
Men den här drivkraften som vi har, som du och jag och Zlatan. Nej, men så är det ju. Ja. Den är unik eftersom vi också kommer från, på något sätt, liksom, från ingenstans eller ingenting. Eller där ingenting var serverat riktigt.
Mm.
Så att jag hyser en enorm respekt för dig, och det gör också att jag känner mig lite mer bekväm på olika sätt.
Gör det.
Jag kan också avundas. Mm. Det här är pinsamt att behöva tillstå, men jag kan också avundas de som är födda i överklassen och fick gå i de finaste skolorna och fick åka på språkresa. Nej, men jag är så avundsjuk så att jag vet inte vad jag ska ta vägen, så jag får vallningar, klimakterievallningar just nu.
Nej,
men alltså jag är avundsjuk på att,
men vad, hur hade ditt liv sett ut då?
Nej, men de fick åka på språkresa, vet du, det var en midsommarnattsdröm för mig.
Jag också känna.
Jag kunde inte ens drömma eller säga det till någon, att jag drömde om att få åka till London eller till Paris. Någonstans att läsa språk. Jag älskade språk som barn. Jag fick aldrig åka på någon så här, någonting där jag kunde lära mig någonting nytt eller så. Och jag avundas mest av allt de som kan studera på universitet utomlands.
Det gjorde jag också. Nej, men, faktiskt. Det här.
Men då var jag inte,
nu fick vi en till grej gemensamt där.
Ja, vadå?
Nej, men den där grejen kan jag också känna avund för. Men annars vet jag inte så här nu om jag hade velat byta ut och gått någon fin skola och i någon sån här förnäma. Jag har snarare varit så att när vi flyttade hit, då var jag lite orolig över hur mina barn, för jag hade ju två små barn då, hur de skulle, att de skulle bli så här vattenkammade och stå med små liksom så här, men det visade sig sen att det är också en förutfattad mening. För så var det ju inte. Herregud, det är ju ganska många olika varianter här på Lidingö. Så det var ju också en ja, det finns ju faktiskt biased alla håll.
Jag har varit på Lidingö bibliotek och föreläst om mina böcker. Och det finns, som du säger, det finns också hyresrätter här.
Ja.
Finns allt möjligt. Nej, men den här oron för hur barnen ska bli. Mm. Också glappet, om de kommer förstå hur jag växte upp.
Mm.
Alltså jag försöker hela tiden förmedla det här. Mm. Att jag växte faktiskt upp med liksom en rädsla om att vi kan bli utslängda från landet eller vi kan bli vräkta, och att vi hade en sån här grekisk grönsaksgryta som vi kunde äta i flera dagar.
Mm.
Och att det fanns en kebabrestaurang och en pizzeria i Rinkeby som vi aldrig någonsin besökt eller liksom köpte något av, medan min dotter en helt vanlig vardag kan säga köp sushi, ja, förstår du? Så det är helt annorlunda. Men jag önskar att jag får leva om mitt liv. Och då lovar jag att jag ska vara straight A student och jag ska gå på Harvard. Med föräldrar som kan skicka mig på summer camps i Schweiz och på språkskolor. Och då kommer jag bli så fruktansvärt smart, förstår du?
Mm. I varje avsnitt så pratar jag om toppar och dalar. För jag tänker att du ska få göra det nu. Vad har vi för toppar?
Vi har så många toppar. Ja. Jag har varit först med att göra väldigt mycket. Jag var med i någon bok nu som heter De första. Där Magdalena Andersson är på omslaget som den första statsministern.
Mm.
Jag har varit med och var liksom den första med väldigt mycket. Allt ifrån att vinna 1 miljon på Vem vill bli miljonär. Den första kända personen någonsin att vinna Jag gav pengarna till kvinna såklart. Jag tävlade för dem. Men också så här, den första liksom från så här, arbetarklass, betongen, att studera på universitet från min familj. Det finns en massa sånt. Topparna har varit det här, att kunna bryta ny mark, att kunna ta sig in i riva ner de här betongmurarna, ta sig in i maktens korridorer och där sakta men säkert, och det ser jag kvitto på idag, kunna släppa in flera kvinnor, flera med annorlunda bakgrund, kämpa för mångfalden. Och det här har jag betalat ett väldigt högt pris för. Jag har kämpat sedan 1995 för mångfald och jämställdhet. Och idag går jag in i rum och jag ser att där finns mångfald.
Mm.
Och jag ser att det finns unga människor som har liksom uppnått fantastiska liksom framgångar. Och ibland kan jag tänka, de vet inte hur mycket jag har kämpat för att de ska vara där.
Nej.
Förstår du? Nej. Alltså det är...
Det är en häftig känsla.
Det är en jättehäftig känsla.
Och men kan du minnas något liksom, ögonblick som är så här?
Nej, men jag har fått så många priser. Alltså från Sankt Eriksmedaljen.
Ja, men då är det priserna då. Annars
ja, men
kan det
priserna
vara
är höjdpunkter. Men liksom, att ha skrivit min första bok. Att ha gjort min första teaterföreställning på Stadsteatern. Att ha gjort mitt första tv-program. Mm. Alltså allt det där är höjdpunkter. Och du får inte heller glömma att jag förutom luthersk också är dionysisk. Alltså jag är väldigt bra på att fira.
Ja, levnads.
Och ja, jag är väldigt levnadsglad. Älskar det. Så att jag har egentligen haft väldigt många skäl i mitt liv att fira. För jag har gjort väldigt många saker som har varit med topparna. Som jag försöker minnas tillbaka på. Jag har fått springa... Snabb bagatell kan tyckas. Men jag har fått springa med OS-elden. Jag har fått vara programledare. För OS i Aten. Jag har varit programledare för Eurovision i Grekland. Och kommentator i Kiev. Och Melodifestivalen i Sverige har varit programledare.
Alltså, det är helt fast. När jag som sagt var läst på så kände jag bara wow. Jag har ju såklart kanske sett delar av det här, men inte allt. Det är otroligt många toppar.
Men förstår, jag har intervjuat Maradona som var svårast och sköt.
Men vad var bäst då?
Journalisten. Nej, men det går inte att säga vad som var bäst. Och som kvinna måste jag också säga att det bästa var att bli mamma.
Ja, nej men det behöver du inte säga. Nej, här,
men... Jag menar, det är liksom... Det går inte, utan jag behöver också hela tiden sådana utmaningar. Och jag kan också bli väldigt besviken. För att samtidigt som jag har gjort allt det här så kan jag säga att det är väldigt svårt för mig att få jobb.
Mm. Varför då?
Det måste ju vara diskriminering. För att jag är kvinna. Folk säger såhär, ja men de är lite rädda för dig. Andra säger, det är bara för att du är blatte. Man liksom är så rädd för den här tiden. För det finns så mycket rasism och sexism. Mm. Som har blivit så rumsren. Så att man tycker att det är lite läskigt och obehagligt på något sätt. Så att jag har ju väldigt
Men har
svårt...
du velat ha liksom jobb?
Det är klart, jag har sökt jobb. Jag har fått höra alla möjliga
konstiga.
För
det konstiga. Känns ju som att du verkar ha
det
klarat
det ganska bra. Det är en magkänsla säger de. Och sen går liksom alla jobb till... blonda programledare som liksom, ja. Men vet du vad? Och då är det så här. Då kan man titta på det här och vara jäkligt bitter. Men jag är ju medveten om att diskriminering förekommer systematiskt och drabbar kvinnor och drabbar minoriteter och invandrare. Och det jag gör, det är så här. Jag försöker motbevisa dem. Så det jag gör, det är så här, okej, så jag får alltså inte det här jobbet som jag söker och jag får inte göra den här dokumentären som jag vill. Nej, men då går jag hem och skriver en bok istället.
Mm.
Sen träffar jag samma chef på stan på en fest, någon glitterigt sammanhang. Och så kommer chefen fram till mig och säger, åh, du är en sånt geni. Och då säger jag, ja, det kan stämma, men varför fick jag inte jobbet då?
Ja. Men då får du istället göra en dokumentär som baserar sig på boken.
Nej, men sen får jag, exakt. Men jag måste göra allt tvärtom och gissa hur tröttsamt det är.
Mm.
Att behöva först skriva boken, sen göra teatern och sen göra tv. Det är ju jäkligt jobbigt.
Hade det varit bättre att göra tvärtom alltså?
Nej, men det hade varit, snälla, kan jag bara få så här. Jag vill inte ha, om jag skulle be en liten bön till Gud, så skulle jag säga så här, ge mig bara det jag förtjänar. Ge mig bara meritokrati.
Mm.
Om livet var rättvist så skulle inte du eller jag eller någon annan behöva kämpa för jämställdhet.
Nej.
För då skulle jämställdheten vara given. Om du tittar på 60% på universiteten i Iran, där är kvinnliga studenter.
Ja.
Majoriteten av studenterna i väldigt många länder är just kvinnor.
Mm.
Och hur ser makten ut? Och vilka är det som tjänar pengarna?
Mm.
Ja, det är inte kvinnorna.
Nej.
Förstår du? Och det är på samma sätt att vara kvinna. Att komma från en arbetarklassbakgrund eller en stigmatiserad förort. Och att vara blatte eller utlänning eller invandrarbakgrund eller vad det nu är. Det är alltid svårare. Vi får kämpa 2 eller 3 gånger liksom hårdare och mer än alla andra.
Och det här, är liksom 7 reser bättre.
Precis, och det här vet alla.
Mm.
Och vi har inte heller, och det här vet kvinnor väldigt väl om. Därför att den svenska feministiska kampen har varit så framgångsrik. Och puttat fram liksom positionerna. Och tvingat in kvinnor i alla olika strukturer i samhället. Och det är tack vare dem som vi kan sitta här och vara lite malliga.
Mm.
Och också vara
järva. Jag jobbar ju fortfarande heltid med att försöka förändra det där. Hur det ser ut. Det ser fortfarande ut som det gör på toppen. Så det där med att vi är... Ja, vi har varit framgångsrika i Sverige. Många tycker att vi är liksom ett av de mest jämställda länderna. Ja. Men nu visar det sig att det stämmer inte längre.
Det stämmer inte. Och det kan också vara såna här små företeelser som att... Den nya regeringen tar bort ett ord som så här feministisk utrikespolitik. Varför skulle det vara störande egentligen?
Mm, mm.
Alltså borde vi inte kunna enas om att det är väl
det bra
att se till att kvinnor finns vid beslutsborden och fredsprocesserna? Alltså varför skulle det vara fel om vi nu är ett samhälle som står upp för jämställdhet? Och det jag menar är så här, men det jag menade när jag pratade om de framgångsrika svenska feministerna som historiskt har varit modiga. De vet precis hur förtrycket ser ut.
Mm.
De vet hur orättvisorna ser ut, hur diskrimineringen ser ut. Och det är exakt samma mekanismer som slår mot människor med en annan bakgrund, en annan hårfärg, religion eller vad det nu kan vara. Så det är exakt samma sak. Så att egentligen så ser jag att alla de här kamperna går hand i hand.
Mm.
Det är därför jag tycker ändå att det är väldigt skönt att tala om mångfald. Mm. Men, eller hur?
Mm. Ja, så är det ju.
Och jag tänker, när jag pratar om min erfarenhet av att blivit diskriminerad eller portad, utan motivering, observera. Alltså jag ber och bönar ofta de här cheferna. Snälla, kan ni bara, jag kan ta vad som helst. Säg i alla fall att jag är så här ful, dum i huvudet, jobbig, lite för, vad som helst. Bara jag får veta någonting, så jag, eller så att jag kan utveckla, så jag kan lära mig någonting annat. Säg att du saknar, men det är sällan man får det. Väldigt ofta motiveras diskriminering med magkänsla.
Mm.
Och anledningen till att jag också tar upp mig själv. Du frågar ju för sig mig och mina personliga erfarenheter. Men alla vi har ju erfarenheter av detta.
Mm.
Som är viktiga när man bedriver den här kampen för jämställdhet och rättvisa.
Absolut.
Som vi måste ta med på något sätt.
Ja, men absolut. Och man kan ju tänka sig den här... jag menar, jag som då jobbar nästan hela mitt liv inom executive search och rekryteringsprocesser. Om hur vi liksom ser till... Hur gör vi så att det blir en jämställd slutkandidatspool? Och den där debatten, den pågår ju fortfarande. Och jag kan se att det är... Vi får ju ofta uppdragen när man säger så här, nej men vi skulle rekrytera en CFO till det här bolaget. Och vi sa uttryckligen att vi gärna ville ha en kvinna, men vi fick inga. Det fanns inga. Och så kommer de till oss. Och ja, men liksom, hur svårt kan det vara? Det finns hur många kompetenta CFO som helst.
Det fanns inga. Ja. Det alltså, fanns inga kvinnor.
Ja, men det var faktiskt så, för jag hade trott att jag skulle lämna den karriären. Men eftersom jag hade jobbat över 25 år inom rekrytering. Men när jag hör de här grejerna och vi får frågan, då var det ju bara att dra igång, såklart. Mm. Så det finns så mycket kvar att göra.
Det finns så mycket
kvar
att
göra. Och det är inte bara kvinnor och män, utan det handlar ju liksom om, precis som du säger, det är samma sak oavsett vad vi pratar om
roligt.
För diskrimineringsnorm.
För det är de som har hört av sig till mig och sagt, du skulle bli en fantastisk chef här, sök det här jobbet. Jaha, så ja, visst kan jag söka det här jobbet, fast det inte var 100% ändå. Och då bara, ja, nej, men då så, du kanske är lite av ett wildcard, du är så passionerad och entusiastisk och sånt där. Då tog de någon sån här alternativ människa som inte kunde frågorna, som man inte kunde väcka mitt i natten och som kunde bara sitta i TV4-soffan och bara leverera och prata om de här sakerna. Men det kändes bara lite så här lugnare och tryggare. Det är också så här, det finns en rädsla för människor som på något sätt sticker ut. Jag har en kompis som har sökt otaliga jobb som får höra, ja, du är ett wild card. Det är också så här, märkligt, för att egentligen vill vi ju ha stjärnor, och man behöver människor som vågar vara stjärnor och vågar lyfta andra och entusiasmera människor. Så att det är...
Men vad och då blir jag ju lite nyfiken här nu, Alexandra. Vad är det du drömmer om? Du sitter ju här nu med en headhunter.
Oh, herregud.
Alltså, vad vill du göra? Vill du bli chef?
Nej, men jag skulle älska att bli chef. Så här, jag är en väldigt bra ledare. För att jag är väldigt rak i min kommunikation. Jag ser människor. Jag vet också alla knep hur man lyfter och motiverar människor. Får dem att springa åt samma håll och känna så här, shit!
Men har du inte varit?
Ett maratonlopp. Jo, men jag är ordförande i UN.
Ja,
men jag är ordförande. Jag har varit ordförande i massa sammanhang. Jag har varit liksom elevrådsordförande från Rinkebyskolan. Du förstår vad jag menar. 13 år
du var
gammal.
Ledare redan från början.
Mot killarna som sa, sluta kackla så fort jag öppnade munnen. Så att jag har gått den hårda vägen. Och sen är det ju liksom ett ledarskap att vara egen företagare, entreprenör. Också stå inför en publik på liksom några tusen och inspirationsföreläsa eller motivera eller vad det nu kan vara. Eller moderera politiska debatt. Det finns ett ledarskap i alla de här sekvenserna. Mm. Men skulle
du liksom vilja jobba på ett så här kontor?
När jag säger nej så menar jag så här. Jag skulle vilja leda en stor organisation, men... inte sitta på ett kontor 9-5. Det är inte så. Jag tror inte att dagens arbetskultur, yrkeskultur ser ut så längre. Mm. Jag tror att corona kom med nya insikter och revolutionerade vårt arbetsliv.
Absolut.
Jag tror aldrig någonsin någon igen, ledare i synnerhet, kommer sitta 9-5 på ett kontor. Mm. Och se till sitta med klockan och klockan när folk kommer och går. Det är inte så det ser ut. Utan jag sitter även nu, jag jobbar helger, dygnet runt och så vidare. Och så måste jag...
Men du skulle ju kunna ta över en tv-kanal eller en tidning.
Jag skulle kunna göra en massa olika saker, precis, som jag tycker vore väldigt roligt. Det jag drömmer om...
Vi fixar ett sånt jobb.
Det hoppas jag, för om du fixar det, då får du mina 3 första månadslöner. Är det för lite?
Okay. It's a deal.
Jag tar med dig på ett spa, du och jag bara. Nej, men det jag menar, det jag skulle önska, det är i alla fall att få vara... och liksom forma en plats där människor kan växa och utvecklas som man ser. För det är ingenting som ger en större glädje än att se att människor förändras. Men också resor. Att man får resa, att man umgås med människor från olika delar av världen.
Och olika... För det har du också i dig.
Det är ju så bra på.
Uppvuxen, i Rinkeby. Född i Rumänien.
Från Grekland, av grekiska föräldrar.
Ja.
Och sen Rinkeby. Och sen också allt jag har jobbat med internationellt. Alltså jag är som fisken i vattnet när jag får prata olika språk.
Mm.
Jag var i Europarådet i en antirasistisk kampanj. Jag har föreläst på EU-kommissionen om yttrandefrihet. Jag var i New York i 3 månader och studerade mångfalden. Och när jag är där, vet du, ingen tycker att jag är udda, annorlunda eller extrem.
Men hur mycket är det en sanning det här du säger, udda, annorlunda? Eller är det bara i ditt
huvud? Nej, men i Sverige tycker man att jag kanske är för mycket eller jobbar för hårt eller... ta för mycket plats eller jag vet inte, för mycket känslor, vifta för mycket med händerna, jag vet inte vad. Det är alltid någonting som jag gör fel. Men så fort jag kommer till London, Paris, New York, överallt i världen, alltså Colombia, då är det så här, folk tycker, det är fantastiskt med engagemanget. Man bara, tack. Mm. Så att jag menar att jag skulle vara med och vilja skapa en företagskultur som är mycket mer omfamnar allting som sticker ut också.
Mm.
Man behöver inte skrämma sig där.
Nej.
Utnyttja det.
Mm.
Alltså slå mynt av detta. Det är det jag säger till folk. Utnyttja mig och den här kapaciteten och potentialen som ni ser.
Mm.
Bara tjäna pengar på mig.
Nej, men
förstår du vad jag menar?
Ja, verkligen.
Jag skulle med glädje se att folk tjänar pengar på mig. Och jag kan sätta saker på kartan. Och hela den här mediala utbildningen jag har fått är ju liksom, den är ju svårköpt egentligen, om man säger så.
Ja,
jag har lärt
otroligt.
Mig väldigt mycket av livet och jag har fått många örfilar. Och
men nu kan vi prata om dem nu, för du svarade på topparna, men nu kommer vi till om det finns någon djup dal.
Det finns oändligt många djupa dalar och det kan liksom vara allt ifrån att den första fetaste örfilen var ju 1998 när de här nazisterna kom liksom hem till mig. Och det var jag som förlorade jobbet. Jag skulle straffas istället. Och det var fruktansvärt. Ja, och sen skulle jag jobba med ett program som heter Striptease istället. Grävande journalistik med Janne Josefsson. Mm. Och då var villkoret att jag inte skulle synas i bild. Jag skulle sitta i karantän. För att de ville skydda mig för att inte någon skulle vilja mordhota mig igen. Så jag skulle inte synas. Och det var väldigt mycket machokultur. Och det var nog där på den redaktionen med alla de här männen i rutiga skjortor med uppkavlade ärmar som sa också att de var vänster. Mm. Det var nog där som jag insåg att jag är feminist.
Mm.
Alltså jag kände så här, oj, så fort framstående grävande journalister och reporter skulle prata som Marianne Gillgren, Maja Spanner, när de skulle prata då var det ingen som lyssnade.
Nej, du
riktigt.
Såg liksom det hände.
Ja. Mm. Och när Janne Josefsson och hans kompisar pratade med, då var det så här som att det var föreläsning och folk stod i vakt och det fanns liksom inget stopp. Nej. Så att det var väldigt fascinerande att få studera det där som utomstående. Alltså. Och till slut så sa jag upp mig och började skriva böcker. Men jag har liksom kraschat och känt mig utanför och haft perioder när jag har känt så här, hur kommer jag klara mig? Men jag tror att den här krigarinstinkten och fattigdomen som jag har överlevt, den har också på något sätt rustat mig. Alltså, vad är det värsta som kan hända? Att jag hamnar i rännstenen? Well, I have been there.
Mm.
Förstår du? Och jag jobbade, liksom, jag har städat och jag har jobbat på McDonald's. Och det, jag klarar allting.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men du, nu måste vi också komma in på det här med papporna och mammorna. Och jag, du är stora syster, så?
Jag är stora syster, jag är ledare i hemmet.
Du är ledare i hemmet där också. Ja, nej men den här boken, jag har lyssnat på Var är papporna nu? Och den, alltså den börjar ju med en beskrivning också av din egen pappa som har gått bort. Var det ett år sedan eller?
Två
år sedan. Vad hände med dig när du, när han försvann?
Alltså jag satt i natt och kollade på videos från honom på slutet. Och min pappa var ju en frånvarande pappa. Och när han var närvarande så var han allmänt toxisk. Så att de få gångerna han uppenbarade sig så var han ju våldsam, aggressiv, han drack. Och han fullkomligt försummade oss. Alltså vi fanns inte. Och sen har jag också fått reda på att jag har en lillebror någonstans i Sundsvall. Och, ja, en massa sånt där. Men om vi frikopplar honom från oss och vår enorma besvikelse och min traumatisering av honom som en manlig förebild som också har fått konsekvenser för mig och mitt privatliv kan man säga. Att jag har liksom alltid varit lite så här rädd för män. Men om vi frikopplar honom så var han ju helt magnifik människa. Alltså en fantast, alla älskade honom. Hela Rinkeby vet vem han var och så vidare. Generös, han tog av sig kallingen och gav dem till nyanlända. Liksom. Det var på den nivån. Men det har skadat mig och det har drabbat mig. Och jag har i hela mitt liv försökt förstå utanförskapet, våldet. För våldet är många saker, det vet kvinnor allting om. Det är liksom det symboliska våldet, det psykiska våldet, det verbala våldet. Men det är också det fysiska våldet. Och jag har blivit utsatt för allt det här våldet. Också redan i mitt eget
hem. Levde ni ihop hela tiden? Eller
var min pappa kom och gick. Vi fick inte stanna i Sverige. Och då lämnade han i 2,5 år och jobbade på en oljetanker. Sen kom han hem. Då hade han börjat dricka. Han jobbade som städare. Han var borta. Han försvann. Han kom tillbaka. Så att det var liksom fram och tillbaka.
Visste aldrig riktigt vad han...
Ja. Så att det här våldet...
Men då när han kom tillbaka, då tog din mamma emot honom igen?
Ja, min mamma har aldrig någonsin haft en annan man. Medan min pappa har haft miljoner, då, jag vet inte vad. Men så att när han väl var hemma gjorde det alltid ont.
För det var bättre när han var borta?
På alla sätt. När han var borta gjorde det också ont. För att vi var inte de normala. En ensamstående morsa med tre ungar. Vi hade liksom knappt så vi fick ihop det. Och min mamma är en hjälte. Och de andra grekerna i Rinkeby sa, ja, hur ska du kunna gifta bort de här flickorna utan pappa och skilsmässa och familj? Det var ett stigma.
Det var ju så. Alltså, nu är du lite yngre än vad jag är. Men jag är också då uppvuxen med en ensamstående mamma med tre barn. Och nu är ju vi visserligen inte då har någon utländsk härkomst, men det är ändå så att det var verkligen tufft för henne. Så det är ju samma sak där, man inser i efterhand så bara, åh gud, hur fick hon ändå till det liksom? Vände och vred på slantarna på något sätt. Ja. Men ja, alltså, min pappa drack också.
Är du äldsta barnet?
Nej, jag är yngst. Men, och det var verkligen en, han var liksom borta. Så att för mig när han dog, för min pappa också död, så var det, då kom jag på så här att jag var ledsen. Men jag var ju inte ledsen över att han dog. Jag var ju ledsen över saknaden av att inte ha en pappa. Att aldrig haft någon. Så det här liksom faders saknaden, den har jag också jobbat med hela mitt liv. Det är märkligt alltså, att vi har samma story.
Nej, men exakt, det känns så liknande. Det här faders traumat. Och jag skriver, hur kan man sakna någon man aldrig har haft?
Ja.
Jag har aldrig haft en pappa egentligen. Alltså, förstår du? Så att jag undrar, så här, hur kunde jag sakna honom egentligen? Men jag saknar väl idén. Jag saknar väl en manlig förebild. Jag saknar någon som kan ta sig an en. Någon som kan backa upp en. Någon man kan luta sig mot. Någon som kan, jag vet inte, en manlig energi kanske. Någonting sånt. Men alltså, det var... Och jag fanns ju där, jag vet inte, jag tror att jag gjorde det lite själviskt också. Att jag fanns där för min pappa mot slutet, de sista åren när han fick skrumplever.
Ja, precis. Men tog ni hand om honom?
Det övergick mitt förstånd och jag på något sätt måste ha plockat några poäng här så att jag kommer direkt till himlen. Så. Ja. För det egentligen...
Hade du inte,
han förtjänade ju inte på något sätt att jag och mina systrar fanns där och backade upp honom och tolkade hos läkarna och försökte och gjorde honom sällskap. För alla hans, liksom, efter alla dryckerslag, inga av hans polare, alkispolare var ju där, eller hans älskarin, ingen var ju där, det var bara vi. Men jag tänker att vissa saker, jag tror att jag som ett litet barn hängde kvar där i hans lilla etta. Mm,
tänkte att snart,
han kommer ångra sig, han kommer säga sig förlåt, vet du, förlåt. Och vet du, igår natt så låg jag och kollade på de här små filmerna som jag hade filmat. Och han sa, nej, jag ångrar ingenting, jag har haft så roligt.
Han sa det?
Jag har haft så roligt, sa han. Jag bara, pappa, är det något? Är det något, pappa, som du ångrar? Som du skulle vilja ha gjort? Alltså jag tänkte säga att jag slog dig. Det kanske inte var så smart. Eller att det aldrig var mer. Men nej.
Ingenting
faktiskt. Jag har haft så himla roligt.
Bara, vad skönt att vara så nöjd med sig själv.
Men du, fast, är du lyckligt gift eller?
Ja.
Lillo.
Men, ja, men det har satt sina spår på mitt liv också i form av trygghetssökande.
Ah, så att, bra, jag förstår.
Det är lite olika.
Nej, men jag tror att jag inte liksom riktigt har vågat knyta an. Jag har varit så rädd att den här personen alltid ska försvinna. Mm. Så då går jag först. Mm. Förstår du? Det har påverkat mig. Men det har också gjort mig till att jag är både man och kvinna. För min mamma var ju tvungen att vara både man och kvinna, som din mamma misstänker jag.
Ja.
Göra allt själv. Mm. Så att jag har blivit extremt självständig. Det finns ingenting. Jag brukar skämta. Mina kompisar brukar säga, släpp Alexander i en liten afrikansk by så kommer hon vara ledare och så kommer hon att prata deras språk dag tre. Uh-huh. Men jag är ju tvungen.
Uh-huh.
Förstår du? Så att det lär oss väldigt mycket. Det stärker oss på väldigt många sätt. Men jag kan säga att här sitter jag 53 år gammal med det här bultande hjärtat som skulle älska att få höra min pappa innan han gick bort. Att vet du, jag borde kanske ha funnits där någon gång. Mm. Och kanske gått på ett enda föräldramöte.
Ja, precis. Det är liksom inte så stora krav.
Jag menar, det är liksom minimalt. Men, ja.
Men jag tänker, när du intervjuade då, först mammorna förstås och sen papporna här. Alltså bara av att ha lyssnat på den här senaste boken så känner jag bara, det var nästan så jag inte orkade lyssna. Alltså det är såna otroliga berättelser som du har fått till dig och nu förmedla vidare. Och de är ju hemska och tragiska och men hur orkar hon?
Jag orkar inte, alltså varje gång jag skriver en bok blir jag fullkomligt utbränd. Alltså jag blir så här mentalt och känslomässigt urlakad. Men vet du vad jag tror? Jag tror också att det här är terapeutiskt. För det är också ett sätt för mig att nästan att prata med varenda man. Med honom, pappan från New York och pappan som dödade sin pappa och så vidare. Alltså det är också lite grann att läka mina egna sår.
Mm.
Det är nästan som att prata med de här. Det är som att prata med sin egen pappa ibland.
Men du sa ju där i slutet också att du blev ju nästan lite som terapeut åt de här papporna.
Precis, och många av de här männen blev ju typ kära i mig. Ja, så sa, ingen har någonsin lyssnat på mig på det här sättet. Bara suttit där och lyssnat timme efter timme, hundratals timmar, utan att döma mig. Jag bara, ja men det är mitt jobb. Jag gör det därför att jag är kär i dig. Men jag tycker liksom att det är så fascinerande därför att jag försöker avkoda den här jäkla maskulinitetsnormerna. De här liksom toxikna machokulturerna som gör vissa män till monster helt enkelt.
Mm.
Men också allt det här våldet som männen producerar dagligen. Alla dessa liv som skördas runt om i världen. Mm. Så att jag kom fram till otroliga insikter som jag tror att alla måste läsa och lyssna på den här boken.
Ja,
nej men alltså på riktigt.
Ja, för den
finns mitt ibland oss. Visst, någon pappa är i USA. Men de här liven finns mitt ibland oss. Och jag tror att vi vill lära känna dem och förstår väldigt mycket om vår samtid, om den kulturen vi lever i. Och vad vi ska göra och vad liksom de frånvarande fäderna, vad följderna blir.
Ja, precis. För det visar sig ju, utan att gå händelserna förväg, men flera av de här har ju verkligen haft i sin tur frånvarande fäder.
Precis, det bara går i arv det här våldet. Och hela den här liksom känslan och kärlekslösheten och bristen på omsorg som männen tränas till.
Mm.
Männen tränas till att bli dödsmaskiner. Mm. De tränas inte och applåderas inte för sin omsorg. Och om vi ska vara ett liksom jämställt samhälle så måste vi förändra vår syn på männen och manligheten.
Mm.
Och det är därför jag är så glad att jag skrev om de frånvarande papporna, var är papporna? Därför att nu är det dags att vrida blicken mot männen.
Mm.
Nu är det de som måste börja jobba. Du har jobbat i decennier med jämställdhetsfrågorna. Varenda kvinna, jag känner kvinnor som är utbrända efter att ha jobbat med jämställdhet hela livet.
Man kan känna sig lite så emellanåt.
Nej, men förstår du? Ja. Nu måste männen step up. Du vet, kavla upp ärmarna och börja arbeta. Och det var därför som jag tänkte, nu går vi till männen.
Mm. Det var så bra tycker jag. Kommer du göra en blir det här också en tv-serie nu då?
Det blir en teaterföreställning, men tv-kanalen har inte svarat. Men i 5 år tjatade jag på SVT om att få göra Mammorna i våldets skugga. Mm. I 5 år bad och bönade jag, och det blev till slut. Och den fick väldigt många tittare, och den fick utmärkelser och priser och allt möjligt. Så att det var jättebra. Den kan man fortfarande se på SVT Play.
Mm.
Jag hoppas att det inte ska ta 5 år till att få in papporna.
Mm. Men det är ju en briljant liksom övergång också från det du gjorde, så att säga.
Eller
från de eftersom alla frågade så här, ja, men var är papporna?
Precis. Exakt, som alla undrar. Och nu i förrgår, förstår du, så läste jag att de frånvarande papporna, det är en litterär trend. Och gissa vem som började den här trenden? Det var ju jag. Men vet du vad som är lustigt i den här artikeln? De nämner bara män som har skrivit. De bara, den och den och den och den har skrivit om sina frånvarande pappor. Jag tycker det är så talande.
Mm.
Hur män som låtsas vara så upplysta, lite feministiska, ändå alltid lyckas. Alltså den enda som har skrivit en fackbok som just heter Var är papporna? Om de frånvarande fäderna.
Det är du.
Nej, men förstår du? Jag säger det, man. Så ja. Tröttsam. Men varenda dag får vi bevis på att vi är inte klara.
Nej, så är det. Alexandra, vi ska börja summera. Men jag känner så här att jag skulle vilja sitta här väldigt länge till. Nu har vi begränsat med tid, och jag tänker att jag skulle vilja liksom knyta ihop din livshistoria genom att förstå vad är det som har präglat dig allra, allra mest?
Jag tror att de mest formbara åren, det vet du som har läst så mycket psykologi också, det är väl liksom, du vet, vår barndom och vår ungdom och du vet, när vi formas som människor, när vi börjar liksom få syn på oss själva och vem jag är i relation till de andra. Och då bodde jag i Rinkeby. Och då bodde jag granne med turkar som hade ockuperat Grekland i 400 år, förslavat mitt folk och våldtagit våra mormödrar och farmödrar och så vidare. Och det stod i våra böcker att de var barbarer. Vilket de ju var. De var barbariska på väldigt många sätt. Men då tvingas man att se att alla människor inte kan generaliseras och dras över en kam. För våra grannar var fantastiskt trevliga, fast de var turkar. Ja, förstår du vad jag menar?
Ja.
Och där träffade man människor från hela världen. Och jag var verkligen tvungen att omvärdera alla sorters generaliseringar och svepande, du vet, liksom, att sätta folk i olika bunkrar helt enkelt. Så att jag tror att Rinkeby har varit mitt bästa universitet.
Mm.
Jag kan svära på säkert 30 språk.
Bara en sån.
Tigrinja, Marinja. Jag vet vilka som pratar Kurmanchi och Sorani. Jag kan skilja på liksom de märkligaste förelserna. Jag vet varför mina klasskompisar kom från Libanon på 80-talet. Det är kunskap som inte värderas av någon.
Mm.
Alltså jag kan inte skriva när jag ansöker om ett chefsjobb. I Rinkeby fick jag lära mig om vad som hände i Beirut. Så. Men jag tror att det formade mig.
Ja.
Och att det också fick mig att känna mig väldigt, väldigt rik. Och samtidigt ganska trygg. För vi var ju alla fattiga i Rinkeby.
Mm.
Jag tror att det hade varit svårare om jag hade växt upp i Djursholm. Och varit, du vet, den fattigaste av alla. Ensam. Mm. Du vet,
med det är en samhörighet.
Det är en samhörighet det, på något sätt. Och det var liksom en fantastisk skola.
Mm.
Jag fick lära mig hela världen. Jag fick lära mig att hantera människor. Att visa respekt, visa kärlek. Hantera konflikter. Jag blev kulturkompetent gratis utan att få gå en massa chefskurser. Sånt.
Mm. Ja, fantastiskt. Jag har en fråga som också kommer ifrån min samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige.
Mm.
Som ju också brinner för de här frågorna, att jämställdhet, hållbarhet.
Yes.
Så de skickar en fråga till alla mina gäster som lyder så här. Vad är hållbart ledarskap för dig? Vad betyder det för dig personligen?
Alltså för mig, och genom allt jag har skapat och all min verksamhet, det är att se och synliggöra människan i hela hennes storhet och liksom i hela hennes komplexitet, och att se varenda människa som värdefull och viktig, och se att varenda människa faktiskt kan både spegla och representera och lära oss och guida oss i hur världen och samhället ser ut på något sätt. Det är en del av det liksom hållbara ledarskapet. Det var det de frågade om. Men sen är ju hållbart ledarskap, nej, men alla de här aspekterna som jag tror att vi har lärt oss historiskt, att nej, men respekten för de mänskliga rättigheterna, jämställdheten, jämlikheten, allt det här. Mm. Och allas möjligheter också att utvecklas, att blomstra, att röra sig upp i den sociala stegen på något sätt.
Mm. Alla kan.
Eller hur?
Mm.
Är det bra. Är det rätt eller fel svar?
Jag får väldigt många olika svar varje gång. Det är väldigt spännande.
Vad spännande. Ja. Jag ska lyssna på alla faktiskt.
Ja, det måste vi göra. 250 stycken. Men du, sen så brukar jag också avsluta med att du själv får säga vad du hade behövt höra när du var 20. För då blir det någon form av summering och råd till alla, tänker jag.
Mm. Jag hade ju behövt höra när jag var 20 att det kommer gå fantastiskt bra. Det kommer krävas enormt mycket arbete. Bara förbered dig på det här. Men att ju hårdare man arbetar, desto starkare och smartare blir man såklart. Så att det hjälper en. Men jag hade framförallt behövt höra, för jag hade liksom sånt katastroftänkande. Jag hade behövt höra att det kommer inte gå åt helvete. Det kommer bara bli bättre varenda dag. Och för väldigt många av oss som växer upp i trasiga hem och med svår barndom, så är det så här, gud vad skönt att bli vuxen.
Mm.
Eller hur?
Eller hur?
Det är så fantastiskt när man håller ödet i sina egna händer.
Mm. Man kan designa sitt eget liv.
Precis.
Är det också några
designa
som sagt här?
Ditt drömliv, exakt så. Att det är du som kan forma. Du är din egen gud. Det skulle jag behövt höra. Det är bara liksom gå ut och ansträng dig. Mm. För allting som kräver möda, ambition och ansträngning, det är också det som ger bäst och störst avkastning.
Mm. Så bra. Tack snälla Alexandra.
Tack.
Vi får spela in del 2, känner jag.
Vi måste äta en lunch, för jag vill veta allt om dig och hur och vad. Tack så hemskt mycket. Det var en ära att få komma hit.
Mm, tack. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Alexandra Pascalido. Nu är ju Karriärpodden inne på sitt 10:e verksamhetsår, och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser, och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter i Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Och såklart vårt senaste tillskott, den nya mentorsmatchningstjänsten Signe, där alla kvinnor i karriären kan signa upp och matchas ihop med mentorer. 3 av 4 kvinnor i karriären söker idag en mentor som kan guida, delge kunskap och öppna nya dörrar. Känner du att det stämmer in på dig? Klicka dig in på signe.co och läs mer. Och se till att följa oss i sociala medier om du inte redan gör det, och prenumerera på podden. Och dela gärna avsnittet och podden om du gillade det. Det gör oss så glada. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Vi hörs snart igen.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.